Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The flight did a save, rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, det här är Viaplay, hockeypodcast nummer 343 som kommer bli lite annorlunda. Givetvis beroende på det som sker där ute i världen. Det är krig i Europa, Rysslands invasion av Ukraina ritar ju om hela hockeykartan, hela idrottsvärlden. Det blir ju svallvågor där över också, så vi kommer samtala mycket om det här. Men lov att prata en del ishockey också, vad som händer i SHL, NHL och hela den här biten. Naturligtvis. Vi gör det tillsammans som vanligt med Erik Granqvist och Håkan Södergren. Ni kommer få en rykande färsk krönika från Peter Sibne också, direkt från Florida-hållet där. Hur man ser på kriget där bortifrån. Så att det är högintressant och det är akut läge i världen. Och första frågan då till Håkan Södergren, som vi inte såg i helgen i NHL-studion. Hur mår du, Håkan?
Jo, tackar som frågar. Det är inte så farligt faktiskt. Det var värre i helgen och i slutet av förra veckan. Jag fick covid som så många andra har fått. Va? Och jag tackar min lyckliga stjärna för att jag har tagit 3 sprutor och att jag är en någorlunda hyfsad fysisk form. Det var ingen lek i helgen. Alltså. Det måste jag erkänna. Det tog på krafterna att ha denna djävulusiska sjukdom. Så att, tackar som frågar. Mycket, mycket bättre idag och jag hotar med min närvaro i Stockholm i helgen.
Ah, underbart. Vad var det för symptom? Där var det feber, hosta?
Feber, hosta och nyser. Eller jag nös utav helskotta. Först nös jag, hosta och febern kom då. Och så gick det där i perioder fram och tillbaka, fram och tillbaka.
Ja, ah, det är jobbigt. Fy tusan. Ah, men det var första gången du har haft, va? Du hade inte det första svängen.
Nej, jag har inte haft det som sagt. Och jag tackar min lyckliga stjärna som sagt att jag har 3 sprutor innan jag fick det eländet. För jag kan bara liksom tänka mig hur jävligt det måste ha varit utan att ha alla vacciner i sig.
Ja, så om det är någon som nyser så då vet vi vad det beror på då. Det brukar ju plinga till annars i din dator när direktören får alla sina mejl sådär. Men idag kanske det blir lite nysningar. Också lite som prosit i Snövit är det väl, va? Som
ja,
vi brukar
precis.
Se. Ja. Du är lite lik där faktiskt, Håkan. Du är från Prosit ner till Kloke då, nere i Ängelholm, som poddar på ett pingisbord, går ryktena, beskriver Erik.
Ja, jag grannarna bygger om här, så att jag tänkte vara schysst med lyssnarna att jag satte mig så långt bort ifrån ombyggnationen som möjligt förra veckan. Men då upptäckte jag sen när jag lyssnade igenom, och ni sa ju det också, att ibland hackar. Det var lite för dålig mottagning i annexet så att säga, den delen av vårt hus. Så att nu är jag tillbaka i lekrummet där jag har suttit och spelat in alla podcast egentligen sen vi började här. Men så fick ju Jonathan ett pingisbord och hälften till mig själv också, som vi har i det här podcastrummet nu. Så det är därför jag sitter med grejerna på det här underbara bordet. Vad kul det är att spela pingis. Så egentligen är det ju en glädjens dag här i Ängelholm tisdag. För 19.00 ikväll är det ju CHL-final mellan Rögle BK och Tappara. Och det är ju någonting som såklart alla här har sett fram emot väldigt mycket, inklusive jag själv. Men Det är ju som du säger, det är totalt mörker och den här fruktansvärda tragedin och det fasansfulla som händer, och att Putin, krigsförbrytaren, invaderar Ukraina. Och ja, det är ju, jag har försökt följa nyheterna sedan i torsdags morse, men känner att hon blir helt bedrövad, alltså att se vad det är som händer där nere.
Ja, men utveckla lite hur mycket du följde det. För när jag sprang på dig, jag jobbade ju med fotbollen i helgen, även i söndagskväll och innan du skulle göra NHL-studion. Alltså alla är vi ju påverkade, men det var något extra när man mötte dig och din blick där, Erik. Den var så där glansig, orolig, det är vi ju alla. Men hur mycket har du påverkats av det här?
Ja, men det, jag tror att det är som de flesta av oss. Men jag... Vi har ju speciella jobb, så vi ska ju egentligen bara förbereda oss för sändningar och så, förbereda oss för nästa prestation i rutan eller i podcasten. Men sen torsdags morse när det här chockbeskedet kom då att Putins Ryssland började invadera Ukraina, så satt jag ju och tittade på, ja, men 2-3 skärmar samtidigt och försökte följa på Twitter också. Så att jag satt ju från morgon till kväll och satt bara åt och käkade snacks och så. Men sen på lördag kväll så sa både Jonathan och Yvonne, det är nog inte så bra för dig att du sitter där och bara suger in. För jag kände, fan, jag blev helt bedrövad. Och sen också den här känslan av, alltså, man får ju nästan en känsla av att Putin håller på att bli nästan galen och tappa greppet på något sätt. Alltså, orolig för hans psykiska hälsa. Och den här gången så har han ju kärnvapen till förfogande. Det var ju någonting som inte Hitler hade på den tiden. Så på något sätt så påverkas väldigt mycket. Så jag har sagt till mig själv nu att jag max 2 timmar per dag att följa nyheterna för att se vad som händer. Och förhoppningsvis, så de här förhandlingarna som nu ska upptas då, förhoppningsvis så kan det väl leda till en vapenvila. Det är väl den förhoppningen jag och alla andra människor som är sunt tänkande på något sätt har förhoppningar på. Men jag vet inte, Håkan är mer insatt, vi pratade lite innan också, att det är väldigt svårt att egentligen sätta sig in fullt ut vad som händer.
Ja, det är ju, alltså du har ju diverse utrikeskorrespondenter och människor som egentligen följer det här dagligdags och har gjort under flera år och följt både Putin och folk runt omkring honom. Och till och med de baxnar ju över liksom det som händer nu. Mm. Och mitt i allt det här så är det ju två folk då, Ukraina och ryssarna, som är mer eller mindre gisslan i det här, som bara liksom utsätts för all jävelskap. För alltså det ukrainska folket har ju egentligen ingenting med det här att göra, om vi ska vara riktigt ärliga. De är ju bara utsatta för våldet från Putin. Och det ryska folket är ju förda bakom ljuset av honom sedan länge. Så att det är en hopplös situation egentligen. Mm. Där många egentligen med det rätta säger väl det som de säger. Att det är ingen som vet vad man kan förvänta sig av Putin och hans anhang. Han är ju dessutom isolerad under de 2 senaste åren, påstås det. Och har blivit mer och mer världsfrånvänd då, för att han har varit orolig för både det som kan vara bakom knuten i form av efterträdare och folk som utmanar honom. Och dessutom då, så säger sjukdomen i sig. Alltså, han har väl suttit och spunnit loss lite och sen så har det bara snurrat till topplocket på honom. Mm. Och det är som du säger, det är otroligt skrämmande. Alltså.
Ja. Och sjukdomen, då tänker du på pandemin som var det?
Pandemin som var, ja, precis. Ja. Precis.
Men du, Håkan, beskriv lite, vi lever ju i Sverige, jag och Erik, och hur det har varit här hemma och den biten. Men om man tar det till vårt grannland där du bor i Norge, vad säger man där om allt som sker?
Ja, Norge är ett NATO-land och i tillägg så har ju man då Jens Stoltenberg, är ju NATO-chef också. Va? Så här har ju då tongångarna varit rätt så krassa ifrån början. Det mest liksom spännande. Det mest dubbelmoralsmässigt är nu så att säga att det ska vara skidtävlingar här i veckan, så vi sänder bland annat på Viaplay Vinter, Drammen och i Holmenkollen, och här är det tillåtet för ryska deltagare än så länge att ställa upp, och de kom till Oslo igår. Och det är liksom lite av den här moralen som vi pratar om, att det är inte riktigt så att folk hänger med på allting, att man alla vad ska man kalla det då, alla regler och bojkotter och allting sånt här hinner smita in. För att nu är ryska skidåkare här, de ska ställa upp i tävlingen. Det är ett NATO-land, det är ett internationellt förbund som står bakom det. På något vis finns det något litet kryphål där som man inte har lyckats täta till då. Generellt sett så ska ju alla ryska idrottsmän och kvinnor vara liksom bojkottade från allting vad det gäller deltagande nu, vad jag har förstått. Och framförallt i ett NATO-land. Så här har det varit en väldigt liksom liten principiell diskussion de sista två dagarna. När man ändå har så här, den stora bilden egentligen täckt i och med att man är medlem av NATO och har tagit då alla de centrala besluten som NATO har tagit, följer man ju bara rent klart här, va? Och sen är man lite orolig också i och med att man har en naturlig gräns mot Ryssland uppe i Kirkenes. Aha. Och där det finns ett rätt så stort gemensamt, ska vi kalla det då, ett samhandlingsområde mellan de som bor på norska sidan och ryska sidan. För de är ju liksom lite isolerade där uppe. Det är ingen som bryr sig om dem. Så de har ju en Barentsliga i hockey till exempel, tillsammans med finländarna. Så att det är liksom det är väldigt många aspekter på ett gigantiskt problem som man kan bryta ner i små delar som Norge har ställt sig inför och inte alltid riktigt hinner med att ta rätt steg vid rätt tidpunkt på.
Ja, men vi tar det ännu mer mot idrotten då. Det är ju en hockeypodd här och nyheterna kring kriget, det får ni uppdaterade hela tiden. Det är ju förresten helt sanslöst den vågen man sköljs över på sociala medier av alla nyheter och allting som sker. Det är ju en helt ny värld som speglas upp på krigsföring det också givetvis då. Men det är också lite positivt tycker jag att se hur alla bara tar varandra i händerna här nu och står enade och hjälper varandra. Det ger oerhörd energi och måste ju framförallt göra det för alla ukrainabor också när de ser stöttningen som finns där ute och det som sker. Så att det är positivt det också. Men om man bara tittar på det idrottsliga planet och mot ishockeyn så tog det ju en bra stund innan internationella hockeyförbundet hängde på. Fotbollen avancerade ju framåt lite kvickare där. Men sen kom beslutet om att man har fattat att det blir inget Ryssland som kommer vara med i hockey-VM, inte junior-VM. De kommer inte arrangera junior-VM 2023. Det här gäller ju Belarus. De kommer inte heller vara med i hockey-VM i Finland i maj. Vad säger du om hockeyförbundets agerande, Erik? Och då tänker jag på det internationella först och främst.
Ja, vi har varit kritiska tidigare att det tog så lång tid, om ni minns VM här om året i Vitryssland, där det till slut blev huvudsponsorn Skoda som sa nej, att vi vägrar att sponsra om det ska vara i diktator Lukashenkos land där, Belarus. Och då blev det ju flyttat till slut när de satte ner foten. Och sen när vi pratade om det här med... Ja, men såklart det som har hänt nu, det vi pratade om det i NHL-studion också, att vi sa att det här beslutet, jag önskar att det skulle kommit snabbare och att man fördömer det direkt. Och här pratar jag både Svenska ishockeyförbundet och internationella, att snabba upp den processen, men framförallt gå ut direkt med ett fördömande och berätta att vi håller på processen, ni kommer få besked på måndag i så fall, om man nu kör de här dagarnas fördröjning. Men det var ju ett självklart beslut, anser jag, att Ryssland ska ju absolut inte få spela klart junior-VM i augusti och inte komma till Finland. Jag stör mig så mycket på att det tar så lång tid. Och Håkan som har det här lite mer direktörsperspektivet kan ju försöka förklara för oss, varför tar det så lång tid i den här processen så många gånger? Är det här samröret? Vi vet ju att Fasell, tidigare ordföranden, haft nära anknytning med Putin då. Och Putin är hockey, är ju hans favoritsport tillsammans med judo. Där han ju blev uteslängd då som hedersordförande i judoförbundet. Men här i hockeyn så har de varit så starkt sammanflätade, Fasell och Putin. Men nu har ju den nya kommit in, fransmannen. Och Luke då, och vi får se om det kan bli en förändring till det bättre. Men vad säger du, Håkan, om den här processen?
Alla stora internationella förbund tar ju oftast längre tid på sig, för att det bara är inte rent logistiskt så ska de ju kunna samlas. Och många av de här människorna som deltar i de här har ju andra uppdrag och de kanske blir påverkade i någon större grad också. Jag tror nog att det varit ett rätt så grundligt arbete, för att jag tror inte det har varit någon självklarhet att VM ska spelas för det första. Jag tror att det var kanske första frågan på kalendern då. Och i sådana fall, vad finns det för alternativ? Ja, då kan det ju vara just det de har kommit fram till nu, att Ryssland och Vitryssland ska definitivt inte vara med. Men vi andra ska genomföra det här och sen får man då titta på hur man skulle föra upp lite lag och sånt här. Så att jag tror att det här... Och dessutom så är man väl också... Man är väl lite orolig för att om du begränsar hela tiden tänkande till ishockeyvärlden, då ser det ju faktiskt så att med det här beslutet så mer eller mindre skulle jag vilja säga så dödar man KHL. KHL kommer inte existera i framtiden som vi har sett det nu. Det kommer inte vara en internationell liga. KHL kommer inte att arrangera junior-VM nästa år. Det byggs ett antal stora arenor i Ryssland. Stora arenor i Ryssland. Alltså det är 10 till 15 000. Det kommer inte finnas underlag för dem, varken ekonomiskt eller spelarmässigt, för inga spelare kommer vara där. KHL kommer vara en liga som kommer hamna någonstans nere på mellan, kan vi säga, Norge, Danmark, Frankrike-nivån egentligen i intresse och aktualitet. Ryska spelare och före detta ryska spelare och KHL-spelarna, menar jag alltså då, kommer att flytta över alltså. OS hade man, det var 120 stycken spelare på KHL som spelade OS. Cirka 40 då var i kinesiska och ryska landslaget. Det innebär att 80 KHL-spelare som nästa år kommer komma in till Europa. Alla spelare som kom från NHL, AHL, som drog till Kina, eller drog till KHL för, kommer hamna i Europa. Kommer förändra världsbilden. Mm. Vad det gäller ishockey enormt mycket nästa år. Och som sagt, KHL kommer att försvinna mer eller mindre. Som är som intressant liga att spela i för annat än ryssar.
Ja. Men är det rätt beslut som du ser, Håkan, att göra så här för internationella?
Ja, såklart. Det är inget tvivel om det, så att säga. Och jag tycker att jag måste säga att jag är djupt imponerad av all idrott som tagit de här besluten på så kort tid. För att idrotten är otroligt konservativ i beslutsprocesser, i beslutsformer och också i representation. Vilket innebär att det finns både kineser, det finns både indier, det finns både andra nationer som står på rysk sida. Eller inte, som inte officiellt är emot rysk sida, ska vi säga, än så länge. Som är stora caretakers av det. Och då innebär det alltså att det tar tid innan de får tänka sig om vad de tar för beslut. För allting det här är ju någon form av positionering för framtiden, vad som komma skall också. Mm.
Jag ska citera här lite också. Jag tror det är från en rysk tidning som gjort en intervju med René Fasel, som du nämnde, Erik, tidigare ordförande då i internationella.
Jag såg det där.
Ja, såg det.
Han är ju urbota dum i huvudet, måste jag erkänna. Ja. För att liksom den är så glasklar, alla de här gamla erfarenheterna som han bara spelar på med nya då, på lager. Va? Så att, jag förstår inte att Karl kan vara så urbota dum.
Vad är han? Är han schweizare eller var är han från?
Arschvetsar, för detta tandläkare åt Samarans.
Ja, så var det.
Ja.
Jag tar citatet där, det är från Henrik Lehmann på rakapucka.com. Följ gärna honom, där så får ni uppdateringar kring allt i hockeyvärlden, men SHL i synnerhet. Citat: detta är ett sorgligt ögonblick i internationella hockeyförbundets historia. Krig är aldrig en lösning, men vi får inte använda idrotten som en sanktion, säger han efter det här beslutet då, som hockeyförbundet nu då har fattat att Ryssland och Belarus inte får med i VM och att Ryssland då är borta från all internationell ishockey. Vad tänker du när du läser en sån grej, Erik? Från före detta ordförande i internationella hockeyförbundet.
Ja, det förklarar ju allting varför man har varit så. Vi, så många inom hockeyn, har varit fruktansvärt frustrerade på agerandet från internationella hockeyförbundet i många frågor. Jag nämnde det där med att VM skulle gå till Belarus innan Skoda sa stopp och så vidare. Och vänder man på det han pratar om, Putin och såna här diktatorsfigurer har ju använt idrotten som sportswashing. Man använder det för att tvätta sitt smutsiga rykte genom att associera sig med till exempel hockey. Och Simon Sembergh har ju skrivit jättebra på Twitter. Gå in och läs honom om hans historia, och han har ju också varit med i internationella hockeyförbund och har en väldig insyn där hur det fungerar, så att mycket läsvärd tillsammans med Lehmann som du säger, men just det här är ju det citatet som du nämnde där, Niklas, det förklarar ju vilken form av tondövhet och vilka attityder och inställningar som har rådit ända från toppen då med Fasel i spetsen.
Är du okej, Håkan?
Ja då.
Ja, bra. Det blir...
Jag kommer inte åt knappen här bara.
Nej, det är lugnt. Du, jag tänkte bara berätta också där, liksom, ryssarna då, ryska hockeyförbundet, kommer förmodligen överklaga detta till CAS, säger man, vad, Håkan? C-A-S.
C-A-S, ja.
Japp, efter då, de säger att sport har alltid tjänat det syftet att förena folk från olika länder och kontinenter oavsett skillnader och meningsskiljaktigheter, skriver förbundet då.
Får jag säga en sak där?
Yep.
Alltså, alla människor är välkomna, men det är ju handlingen här. Det är ju beteendet. Att vara krigsförbrytande handlingar. Och det är det som vi alla, även inom idrottsvärlden, måste säga stopp till. Det är helt oacceptabelt. Och då ska dra det kortet att det ska förena. Ja, det kan det göra om ni slutar invadera. Om avsätt Putin, ett inre tryck inifrån landet, se till att han slutar invadera Ukraina. Då försöka bygga upp ett förtroende igen och då får ni vara med. Men så länge de har de handlingen och det beteendet, då måste man ju sätta stenhårt mot det för att säga stopp. Och där fyller idrotten en jätteviktig funktion. Och som Håkan har sagt och vi har pratat om tidigare, idrott och politik, det hör ihop.
Ja, men så är det ju.
Om du tittar idag på rysk idrott, och vi tar hockey så vi följer med närmast då. På den här listan med oligarker som då är satta på bojkottlistan, så är det ju flera av dem som har KL-lag. Flera av dem som sponsrar stora idrotter, idrottsförbund. Timchenko, Rotenberg, två personer oerhört nära Putin, är ju de som har drivit både till exempel SKA, de är väl också inblandade i CSKA. Man har köpt alltså Hartwall Arena, som du inte ska husera VM längre för att det är i rysk ägo. Så att det är personer som är oerhört nära Putin och sitter i hans närmsta krets. Så det är ju som sagt mycket av de här pengarna som de har tjänat genom att komma över saker på lite, kanske lite ohederligt sätt. De har ju gått ner och plöjts ner i idrotten i Ryssland på ett sätt som egentligen inte gagnar någon egentligen, förutom en massa hockeyspelare. Och just som du säger, den här sportwashingen för att få ett omdöme som är positivt. Så att det har ju sin stora påverkan i hela det här beslutet också, på gott och ont. Jag ser inte en möjlighet att CAS överhuvudtaget kommer ta upp och behandla här innan VM överhuvudtaget kommer. För att de kommer inte bemöda sig en sekund i onödan med att lyfta det här om de inte känner för det. Så att jag tror att det är som alltid ett spel för galleriet bara.
Ja, och de kommer ju få rätt många överklaganden i sig. Vi såg ju med fotbollen också där, att Ryssland då inte skulle få vara med i playoffet till VM till exempel, och ryska lag då utesluts från UEFA-spel och hela den biten. Så att det kommer bli en gigantisk process där. Men om vi går tillbaka bara lite, hur svenska hockeyförbundet har agerat under de här dagarna och den här tiden. Det var ju väldigt tyst och det var locket på där från Anders Larsson, som inte ville uttala sig medialt där. Garpenlöv var ju faktiskt ute först av alla, om man tittar på förbundsfolket, och sa att han kommer inte coacha ett Tre Kronor mot något ryskt landslag. Hur ser du på den där biten med blågula ögon, och då tänker jag på svenska, Erik?
Nej, jag tycker det är dåligt. Det här har vi kritiserat Anders Larsson för och Svenska Hockeyförbundet under flera års tid nu, att de är för ängsliga för att ta beslut. Och Anders Larsson har ju också en post och vill uppåt i internationella hockeyförbundet också. Så att jag kan förstå hans personliga motiv, men det är ju helt ohållbart att ha en sån ängslig ordförande. Utan i det här läget, som jag tog upp tidigare, där så hände med Vitryssland, Belarus och VM, där skulle han ju varit tydligt. Nej, där vänta bara ända tills huvudsponsorn sa ifrån. Det här problemen med hockeyettan och det har ju också varit alldeles för luddigt, den här konflikten med Boden, Karlskrona med flera, luddighet där. Och det här blir ju då på något sätt droppan som får bägaren att rinna över, att han inte bara direkt kan säga att personligen tar stenhårt avstånd från det här, och det är helt oacceptabelt, och vi kommer prata med Internationella Hockeyförbundet för att hitta sanktioner för att straffa Ryssland för att de har gjort den här krigsförbrytelsen. Och att våga stå för det, och även att Svenska Hockeyförbundet, igår när det kommuniceras ut på IHFs kanaler där på Twitter och deras hemsida, då var det bara någon liten kommentar på Svenska Hockeyförbundets hemsida där man fick gå ner och scrolla för att se egentligen vad Anders Larssons kommentar var. För det är alldeles för ängsligt, otydligt och för dålig kommunikation, tycker jag. Vad säger du, Håkan?
Ja, det går ju liksom i den här linjen med Anders Larsson, som är ändå försöker vara en diplomat, att det, liksom, det är aldrig, man ska inte utmana på i onödan på något vänster, utan man ska foga sig i mängden och sakta men säkert bara simma i det här stora stimmet för att kunna då ta hand om sin egen personlighet och sin egen position då, som han har varit ute efter länge, som du säger, som Svenska ishockeyförbundet också har varit ute efter länge för att komma in i finrummet. Vi har varit ute från IOFs närmsta styrelse ett tag. Och nu när man äntligen kom in där så tror jag att man är både ovan och man är dessutom lite osäker på vad man kan ta för sig lite, va. Och då personligheten med som Anders Larsson har då, som är väldigt mycket förbunds- och föreningsaktivitet, det vill säga det ska vara medlemsstyrt, det ska vara majoritetsbeslut, det ska vara konsensus om allting, va. Den funkar inte riktigt så i så här fall, och då kanske man inte är rätt person då, i det fallet. Alltså både Henrik Back Nielsen i Danmark och Tage Pettersson, som jag känner väl här i Norge, deras ordförande, som är politiker och sitter på Stortinget, de var rätt krassa, va. De skickar brev tidigt direkt och sa till internationella förbundet att det här är ingen snack om. Det är bara ta upp det här, kasta ut dem, så spelar vi VM, annars kommer vi inte. Och det tycker jag, det tyder ändå på att när två små förbund som Danmark och Norge är så krassa och ställer sina positioner så att säga i lite fara, och då vågar inte stora starka Sverige göra, så blir jag lite beklämd faktiskt. Och det märker man ju när man pratar med folk här. Det får man får ju pikar för det som svensk.
Ja. Men vad ska hända då? För det är ju som Erik var inne på, det är inte första gången nu Hockeyförbundet får kritik egentligen här, och sedan Anders Larsson har tagit över.
Det där är ju en fråga som egentligen Hockey-Sverige kan styra över. Både den vi pratar om Boden här tidigare, vi pratar om förbundspositioner, styrelsen och allting. Så det är ju så att vi har ett styrelsesätt som gör att allting kommer ifrån förbundstinget. Men det kanske inte heter förbundsmötet, vad heter det? Årsmötet
ja.
På norsk. Ja. Jag sitter på Norge, blir lite små, lite små. Petter kommer norskan fram här. Ja. Jag bruter lite, du vet, på norska.
Helt okej, akkurat.
Ja. Och så att det är ju helt och hållet bara en valfråga, va? Så att där är ju då klubbar, distrikten framförallt, va? Men klubbarnas påverkan på sina egna distrikt som hela tiden gör att vi har de personer vi har i styrelserna i förbundet och i alla idrottsförbund. Så att det är en sån stor fråga, så man måste ju faktiskt se till att man ställer upp på de möten som ska, och så går man i gilla gången för att få den styrelse man önskar och vill ha.
Ja, det kommer bli en följetong det där. Det blåser ordentligt, det gör det. Det var ju faktiskt Schweiz som gick i täten här också. Finland var där tidigt, Lettland och sen som du nämnde Norge. Danmark också, och sen så kom det här beslutet. Och det är inte bara här i Europa utan även i Nordamerika. NHL gör ju sanktioner och avbryter samarbeten med KHL och den ryska ishockeyn också. Låter sina spelare, som de ryska spelarna som är i ligan, spela vidare också. Hur ser du på det NHL gör, Erik?
Ja, det här är ju massor av olika perspektiv. Här skulle vi behöva en hel podcast om vi ska fortsätta gå djupt i det. Men en sak som de gör bra är att de avslutar samarbeten och business partnership med KL. Och det är ju bra. Det är ju en tydlig markering. Och sen så också att de erbjuder mentalt stöd och hjälpresurser till det, till de ryska spelarna som nu blir utsatta. Det är ju individer som är där och spelar, inte egentligen för sin nation, utan de är ju där som individer och är anställda av NHL-lag. Och jag pratade mycket med Mattias Nordström om det i söndags, och han menade på att det var vägen att gå också. Som gammal lagkapten där i bland annat LA Kings och nästan 1000 matcher, sa han att här, i det här läget tycker jag att de måste stötta de ryska spelarna, ta avstånd såklart och så, men stötta de ryska spelarna. Och sen så han var ju tydlig, han förstod ju att Ovechkin till exempel, att vissa ryska spelare inte uttalas eller bara säger snömos för att de är rädd för sina släktingar, och vissa har familj och så hemma i Ryssland. Och nu har det ju visat sig att det är den här galningen Putin i toppen och har skapat en struktur där frihet, alltså yttrandefrihet, det är absolut ingen självklarhet där, utan tvärtom. Och det gör ju att väldigt många ryska spelare är rädda. Sen hade det ju varit önskvärt. Tänk om Ovechkin hade sagt, ja, jag har varit tidigare Team Putin, han är min president, men de här handlingarna, det tar jag helt avstånd ifrån. Det står jag inte bakom. Vilken kraft det hade fått. Och nu är det istället en sån kille som Sadorov till exempel, den ryska spelaren borta, när han har ju tagit ett otroligt kraftigt avstånd. Och vi har sett Panarin tidigare tagit avstånd långt innan det här. Men då hamnar ju han trubbel hemma i Ryssland och fick åka över dit då. Så det här har väldigt många dimensioner och lager som vi skulle egentligen fördjupa oss i ännu mer.
Ja, men för det blev ju det. Det blev ju en riktig orkan där borta när tidigare stormålvakten och Hasek gick ut och sa riva alla kontrakt efter att han hade hört Ovechkins presskonferens. Kan du sätta dig in i det där också, Håkan? Erik är inne på när det gäller de ryska spelarna som jobbar borta i Nordamerika men har släkten i Ryssland och är sådana stora namn som de är. Vad de kan säga och inte säga.
Ja, på sätt och vis gör man ju det, för det påminner ju lite om egentligen, är det någon som kommer ihåg Gudfadern 3-filmen?
Ja.
När de sitter inne i domstolen och de ska ha ett vittne som kommer fram och vittnar. Och så helt plötsligt leds det in en gammal tant eller sånt där inne längst in i rättssalen som bara sätter sig på en bänk där. Och helt plötsligt så ändrar sig vittnet från att ha varit positiv och öppnas och prata. Så kommer han inte ihåg någonting.
Nej,
och så exakt. Efteråt så får man så visa sig att det var hans gamla farmor eller någonting som kom in där på sidan. Nej, men så det är ju den här hotsituationen som jag tror många upplever. Och jag tror att de upplever det från många olika sidor och håll. Va? Dels i och med att de har en ekonomiskt väldigt bra position och ekonomi är otroligt viktigt i Ryssland. Framförallt i dessa dagar som att där det verkligen börjar dra ihop sig med den ryska ekonomin. Och sen framförallt att det finns nationalister och det finns Putin-supporter. Det finns en väldigt tung säkerhetsindustri och underrättelsetjänst där som har total kontroll framförallt på de här spelarna som är så oerhört viktiga i media och i publicitetssyfte. Va? Så att, jag förstår gott och väl att de är otroligt rädda och osäkra på hur de ska agera. Så att, jag förstår att man försöker att ge dem allt det stöd som går. Alltså. Men ära de som ställer sig rakt upp och ner och säger vad de tycker och tänker. Och på det sättet som Sadorov till exempel.
Men Håkan, tycker du att NHL skulle gå så långt så att de stänger av de ryska spelarna från att medverka i NHL? Den är svår.
Svårt. Ja, jättesvår fråga. Jättesvår fråga. Då hamnar vi någonstans där att då blir du egentligen en gisslan beroende på ditt medborgarskap och inte dina åsikter. Och då är du liksom, då är du inne och tangerar på rätt så tunga saker, framförallt när det gäller USA där du har en helt annan syn på privatlivets helgd och allting sånt här, åsiktsfriheten och allting, va? Så att den är faktiskt lite svårare att handskas med. Däremot så blir jag blir lite förvånad över att de kanske fredar de här spelarna på ett sätt framförallt öppet när man har varit positiv och varit en förkämpe för Putin som kanske Ovechkin har varit i många fall och dragit nytta av det. Och när man då egentligen ska ställas inför fait accompli och få lite kritik för det, då dras det tillbaks egentligen. Det kan jag känna att då är man inte riktigt rättvis mot allt och alla, utan då tar man också en sida, då väljer man en sida från deras respektive arbetsgivare. Så att på något vänster så du måste alltid stå för dina handlingar. Det är ju någonting som man är uppväxt med. Så att, och då får man också stå för sina åsikter.
Och det är inget snack om saken att det här berör ju hela världen. Och i Nordamerika så har man ju full koll på det. Vi har ju våran krönikör boende borta i Florida, Peter Sibner på eliteprospects.com. Och han krönikerar såklart i det här ämnet också om Rysslands invasion av Ukraina.
Ukraina är ungefär dubbelt så stort som Florida, men fram tills för ett par veckor sedan är jag inte säker på att många här nere hade kunnat peka ut landet på världskartan. Det är det nog många som fortfarande inte kan. Amerikaner är ganska dåliga på världskartan, men helt plötsligt pratar alla om Ukraina. På tv, på sociala medier, på krogen, i hockeyrinken. I Europa finns nu en stor oro över säkerhetsläget. Var kommer Putin slå till härnäst? Är det fara och färde för Baltikum? Eller ligger kanske rent av Sverige och Finland illa till? Bör vi gå med i NATO? Här i USA är folk inte särskilt oroliga över säkerhetsläget i det egna närområdet. Men många jag pratar med är nervösa över hur kriget påverkar en redan skakig världsekonomi. Och jag upplever också att man i många fall har en genuin mänsklig oro för Ukrainas befolkning. Vi glömmer ofta det i tider av politiskt käbbel att banden mellan Europa och USA är urstarka. Kulturellt, historiskt och inte minst via blodsband. Jag ska också minnas att amerikaner i min generation är uppvuxna under slutfasen av det kalla kriget. Sovjet och Ryssland har i någon mening alltid varit USAs främsta fiende. Det upplevda hotet har alltid funnits där. Konflikten mellan de två stormakterna har utgjort dramaturgin för vår barndoms stora tv-serier och filmer. Sovjetunionen må ha förpassats till historiens skräphög, men ryssen är helt enkelt inte att lita på om du frågar en gemene amerikan. Putin har kärnvapen. Det ligger djupt i medvetandet här. Många familjer här i USA har också starka egna erfarenheter av krig på främmande mark. Tiotusentals soldater har dött eller skadats i de senaste 20 årens strider i Afghanistan och Irak. Ännu fler har kommit hem med svåra psykiska men. En av min dotters kompisar förlorade till exempel sin pappa i en vägbomb i Afghanistan när hon bara var 5 år. Många barn här har en farfar eller morfar som stred i Vietnam. Och den oron blossar upp nu igen. Joe Biden har sagt att han inte tänker skicka amerikanska soldater till Ukraina, men redan nu har tusentals av dem lämnat sina baser i Georgia och North Carolina och satt i beredskap i Tyskland och Baltikum. Vad händer om Putin går in i ett NATO-land? Men nog om krig och politik. Varje gång jag uttalar mig i sådana här ämnen brukar jag få höra att jag borde hålla mig till hockey, så jag gör väl det. Låt oss börja med att konstatera att Ukraina inte är en särskilt stor hockeynation. Sedan de blev en egen republik när Sovjetunionen föll har de inte exporterat mer än en handfull spelare till NHL. De största av dem är väl backen Dmitri Kristich och forwarden Ruslan Fedotenko, som ju var med och vann Stanley Cup här i Tampa 2004. Men ändå kan det bli Ukraina som ritar om hela den internationella hockeykartan. Det hinner säkert bli fler beslut innan den här krönen kan publiceras, men det står klart att Ryssland stoppas från spel i fotbolls-VM i Qatar. Ryska klubblag stoppas från UEFA och jag kan inte se något annat än att IHF följer samma linje. Det blir inget ryskt lag i VM i Finland, inte JVM i Edmonton i augusti, inte heller U18-VM i Tyskland i slutet av april. Det är ingen petitess, ett ryskt landslag är nästan alltid en av favoriterna och kan vinna alla turneringar de ställer upp i. Redan nu står det klart att Jokerit dras ur KHL-slutspelet och frågan är om det ens kommer kunna genomföras. Faktum är att hela KHL just nu hänger på en skör tråd. Ekonomiskt kommer det bli omöjligt att finansiera en verksamhet som har som enda existensberättigande att den är näst bäst i världen och en attraktiv pengapung för de spelare som inte riktigt håller för att bli toppspelare i NHL. Ryssland är till stora delar ett fattigt land. Många ryska hockeyfans har inte alls samma köpkraft som fansen i länder som Sverige och Schweiz. Ligans finanser bygger till stor del på skrytpengar från ett fåtal ryska miljardärer som nu får se hela sin förmögenhet utplånad. Andra handelshinder kommer i förlängningen göra det omöjligt för ryska klubbar att ens få tag i hjälmar och skridskor. Och vem vill åka och spela i Ryssland efter detta? Om inte pengarna är bättre än någon annanstans kommer minst 90% av utlänningarna välja en annan liga redan nästa år. Och bara det innebär att ligan kastas tillbaka till den nivå den höll 2006 innan KHL ens var ett faktum och tabellerna inte ens fanns med på text-tv. Jag har ingen aning om vart det här kriget tar vägen. En del tror på en snabb diplomatisk lösning i takt med att tumskruvarna dras åt kring Putin och det faktum att hans invasion inte ser ut att gå särskilt bra. Men många andra tror på ett långt och utdraget skyttegravskrig precis som vi tidigare sett på Krim och i Donbass. I så fall kan vi få se en värld där Ryssland helt stängs ute från internationella hockeysammanhang i många, många år framöver. Med undantag för en skopa luddiga svar från den dokumenterat Putin-vänlige Alexander Ovechkin så har ryska NHL-spelare på bred front tagit avstånd från konflikten. Detsamma gäller andra ryska hockeyprofiler. Och jag tror att de i de flesta fall är ärligt och från hjärtat. Men i hemlighet finns det säkert en del som tycker annorlunda. Den ryska patriotismen är stark, starkare än vi tror. De senaste decenniernas närmande till västerlandets seder ligger i många fall på ytan och inte på djupet. Men jag vill också tro att ingen föds ond. Även om jag till fullo stöttar ett stenhårt markerande mot ryska intressen så känner jag också sorg och sympati för de tusentals ryska hockeyungdomar och miljontals ryska hockeyfans som nu drabbas av sin regerings blodtörst. De flesta av dem vill ju inget annat än att få njuta av sin hockey, fred och frihet. Som alla människor vill de bara ha mat på bordet, hela rena kläder och tak över huvudet. I ett krig finns inga vinnare.
Tack så jättemycket Peter Sibne, eliteprospects.com, och jag skickar lite applåd också till det han säger, för han beskriver så oerhört bra. Peter, nu är du en god vän och vi är uppvuxna på nästan samma plats där i Kronoberg i Småland, men oj vad det ger mycket. Erik, det tog typ 3 minuter efter han hade skickat den där, du har lyssnat på den här krönikan som du skickade ett textmeddelande till Peter också. Hur mycket berörde den dig, den krönikan?
Ja, enormt mycket. Han sätter ju ord på som det som så många av oss känner, men också det här perspektivet utifrån hur det är där borta nu i Nordamerika och i Florida där han och hans familj bor. Och som han avslutar med att säga att i krig finns det inga vinnare. Och det, ja, det är det som gör mig berörd, och att det är så fruktansvärt tragiskt att tänka på att över 7 miljoner barn i Ukraina är på flykt nu, och att över 40 miljoner människor i ett suveränt land blir invaderat 2022. Det är det, när man sätter det i det perspektivet. Och din fråga du ställde till Håkan tidigare, och jag kan förstå Hasek's vrede. Han skriver ju den här tweeten, han är ju rosenrasande, han är ju så ledsen när han skriver att egentligen är det ju så här då, vad är mångmiljonärer om de får avstå från att spela hockey i några månader, om du sätter det i paritet mot över 40 miljoner oskyldiga människor som kanske måste sätta livet till för att det är någon jävla galning till synes som har bestämt sig för att invadera ett land. Det är ju, sätter man det i det perspektivet, då är det ju fruktansvärt. Jag ska inte elda upp mig själv nu, jag känner att jag bara eldar upp mig själv, och jag blir som när vi träffades i lördags. Men tack Peter Siben, säger också, underbart att höra dina perspektiv.
Och det här han är inne på där, Erik Peter, är att det blir Ukraina då, som ju inte är någon stor hockeynation, som ritar om hela hockeykartan, för så blir det ju nu med tanke på de här besluten som har fattats från internationella hockeyförbundet och från NHL också. Fortsättningen är ju så oklar för hockeyn. Hur mycket tror du att det kommer påverka Ryssland det här att de blir utstängda från allting?
Ja, det är det intern. Det är det som jag var inne på för en stund sedan, att komma åt Putin nu, och visa sig att det är fel att säga att han är galen, men i alla fall så är han ju i alla fall, det är ett beteende och handlingar som gör att vi runt om i hela världen står och kliar sig i huvudet, vad är det som händer? Håller han på att bli galen? Men det han säger att det kommer ju ritas om, och påtryckningen inifrån mot Putin när man tar bort, alltså exkluderar Ryssland ifrån hockeyn till exempel, gör ju att förhoppningsvis att det kommer inifrån landet människorna säger att ja, men det här är helt oacceptabelt. De försöker på något sätt få bort honom då från makten. Tillsammans med såklart de här yttre SWIFT, det här banksystemet där de nu är avstängda från omvärlden, och en massa andra saker som man gör för att göra det väldigt svårt för Ryssland att fortsätta det här över tid.
Mm. Jag fortsätter, vi ska avsluta det här gigantiska ämnet, vi ska kunna prata många timmar som helst kring det, men du får väl den svåraste frågan, Håkan, egentligen där. NHL jämfört med internationella hockeyförbundet, vilket är starkast och viktigast egentligen?
Ja, det pratar ur olika perspektiv då, för att ekonomiskt sett så är ju NHL det största. De omsätter, jag tror de omsatte för första gången nu över 5 miljarder dollar. Ah. 5 billion dollars, det är väl 5 miljarder det, va? Ja, det är det. Och det är ju inget i närheten av vad internationella ishockeyförbundet gör som har väsentligt mycket mindre ersättning. Men samtidigt så är det internationella ishockeyförbundet som har en, jag tror att de har uppåt 160 medlemmar, va? Eller var det 120? Ja, skitsamma. Men som en kraft då i det här fallet, när vi tittar nu på just den här enigheten, och när man då tillsammans kan ta sådana här beslut som har offentligt större påverkan både fysiologiskt så att säga, och psykiskt då, så att säga, för folk runt, mentalt runt för folk, då är ju internationella ishockeyförbundet en mycket starkare kraft, och de kan ju också, om de enar och hittar vägar, göra kanske större påverkan i just sådana här situationer. Så att man kan nog inte bara säga enhandigt att det ena är viktigare än andra, utan de här två tillsammans då kan vara en bra, det kan bli en bra balans på det. Det är som sagt, det är aldrig bra när vi har något monogamt egentligen. Alltså, tänk om vi hade bara en part som skulle kunna sitta och styra det här, för då har vi ju precis som vi har i Ryssland, då har vi en som sitter vid bordet där, och så har han två telefoner, va? Och sen så ringer han dit som han känner för det, då blir det så här jäkligt. Så att jag kan tänka mig att den här är en bra lösning vi har nu. Och dessutom så pratar de här två, NHL och internationella ishockeyförbundet, rätt så bra med varandra. Mm. Så att jag skulle vilja säga att vi har behov för bägge av dem, och det har den sista tidens beslut faktiskt visat, att det är en bra samverkan de emellan.
Mm. Tack för era åsikter och tankar kring det här, Erik och Håkan, och tack Peter Sibner då på eliteprospect.com för hans krönika i ämnet. Även fast världen ser ut som den gör, så ska vi gå vidare. Hockeyn spelas ju ändå, och man måste piggas upp med saker som vi älskar också. Så vi går vidare i podcasten om en liten stund med NHL och SHL främst.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Via Play Hockey Podcast nummer 343. De här mörka tiderna i Europa. Vi har pratat om Rysslands invasion av Ukraina och hur det har påverkat hockeyvärlden också. Vi ska ner på isen och syssla lite med det som vi älskar, det vi tycker om och det som berör mest, det som utspelar sig där. Du arbetade med NHL-studion i helgen, Erik. Det var Carolina mot Edmonton och många andra matcher som du hade koll på. Ge oss en liten uppdatering kring världens bästa hockeyliga nu. Vad händer?
Ja, vi kan börja med att Carolina ser ju otroligt bra ut. Fredrik Andersson har räddat 48 av 49 skott de senaste två matcherna, har spikat igen. Och Sebastian Aho leder ju laget, den pudelkloke centern. Och trots att D'Angelo Backen är långtidsskadad där, så vann de ju över Edmonton i den matchen vi gjorde. McDavid blev lite skadad i första perioden i munnen och fick pysslas om, så att han missade, han spelade bara 2 minuter då, kom tillbaka och var nära på egen hand och ändå kunna ge laget poäng då, de som hade stulit en seger tack vare Koskinen kvällen innan mot Florida. De är ute på den här tuffaste roadtrippen man kan vara nu när man möter lag som Florida, Carolina, Tampa. Det är ju tre lag som kan gå hela vägen. Men annars är det ju ganska mycket snack där borta om, ja, dels var det en galen match mellan Toronto och Detroit också i helgen där det blev 17 mål. Ja. Detroit vann, eller Toronto vann till slut där. Men just det är mycket snack om trade deadline som kommer den 21 mars. Och det är ju klockan 21.00 svensk tid den 21 mars, då stängs fönstret för trader där borta. Och det är en hel del namn varav många svenskar som det omgärdas av trade-rykten.
Ja, då får du berätta mer. Man blir nyfiken. Vilka är hetast?
Ja, hetast är, om vi tar vi svenskarna, så är John Klingberg är ju, han är ju väldigt het. Men även Hampus Lindholms kontrakt, om vi tar en annan back i Anaheim, går ut också. Och de två, de kan ju också bli rentals, alltså att någon klubb tar in dem bara över slutspelet så att säga. Och sen så kanske i Hampus fall att han skriver på för Anaheim då och stannar där. De vill ju ha kvar honom, men det är ju en fråga om pengar och längd. Mark Giordano har vi varit inne på tidigare, Seattle-backen. Han är också mycket rykten om. Jacob Chychrun, den skickliga Arizona-backen. Det stora namnet som är ute är ju Marc-André Fleury också på målvaktssidan. Det är Chicagos keeper där det är många lag, bland annat Pittsburgh, Washington, Vegas beroende på Robin Lehners skadeproblem med överkroppen. Det är en hel del lag som är inblandade runt Fleury. Och sen är det då Claude Giroux, Pavelski, Phil Kessel, Jake DeBrusk i Boston som har haft en succévecka när han har fått spela med toppkedja med Bergeron. Då har han excellerat. Så det finns många namn. Kalle Järnkrok och Marcus Johansson också i Seattle som inte kommer gå till slutspel. Det är två ytterligare svenskar. Så många namn det ryktas om. Även Nils Höglander i Vancouver som kommer lite utanför i speltiden när den nya coachen kom in. Och då när Boudreau kom in. Och, så det är en hel del lag som har hört av sig med, för honom också. Så det är spännande tider de här tre veckorna nu fram till fönstret stängs.
Förväntar du dig att det kommer hända mycket den här gången, Håkan, när det gäller trade?
Ja, jag tror faktiskt att det gör det. Dels beroende på att man i öst, de två östra divisionerna, kan rätt så tydligt redan nu se vem som går till slutspel. Vilket innebär att man kan förbereda sig på ett helt annat sätt. Och man kan också positionera sig lite egentligen på vilka man får spela mot. Och då inser man ju rätt snabbt att om vi ska klara det steget så behöver vi det. Ska vi passera nästa steg också, då behöver vi kanske lite på den sidan också. Så att det gör ju att man då kan hitta lite spelare som man saknar kanske i förhållande till vilka motstånd man förväntar sig få se. Va? Och sen tror jag också att det som Tampa har gjort de senaste åren när de aktiverade coacherna till exempel in i slutspelet, för att i slutspelet så blir det ingen cap. Vilket innebär att jag kan ju spela mycket med folk som gör, har visat liksom att det är ett sätt att gå. Jag tror många, många general manager är sugna på att prova den vägen. Vilket innebär att man kommer gambla rätt mycket just med så kallade rentals för att få dem under kort tid. Det är inte säkert att behöva skriva långa kontrakt med dem, för att många av de här spelarna är ju UFAs, unrestricted free agents, och kommer att gärna att pröva den situationen. Kan tänka sig att spela slutspelet för ett annat lag då, för att på ett eller annat sätt bevisa sin och få möjlighet att spela slutspel. Så att det är en rätt spännande tre veckor vi har framför oss här nu, och det kommer hända mycket med svenskar och utan svenskar, definitivt.
Och det är som de säger, det är 10-11 matcher kvar för de flesta lagen, och hamnar man utanför slutspelet då blir man ju flera av de här sellers, alltså de tradar bort nutid för att få in framtid, draftval och kanske yngre prospects. En annan kille som också ryktas om är ju Rickard Rakell, som skulle ju förstärka alla lag på forwardsdjupet med sin skicklighet. Så nu har vi nämnt några namn och börjar bygga upp intresset inför 21 mars klockan 21.00.
Ja, vi har ju våran specialist där på Viaplay Hockey också, Jonathan Lindqvist, som kommer kolla örnkoll på det här med traderna. Men det är många kontrakt som löper ut också. Du skickade ju över en länk till mig, Håkan. Redogör lite för lyssnarna också vad som väntar där.
Ja, jag satt och tittade igenom faktiskt. Det är ju så när man är sjuk har man mycket död till. Man måste ju hitta på någonting att fylla med. Så jag gjorde ett litet Excel-dokument, eller ett vanligt dokument, och så ser jag med alla spelare som jag såg hade kontrakt som går ut av svenskar. Och det är 34 stycken som jag hittade som är uppe och spelar i NHL. Alltså cirka en tredjedel av de spelarna är uppe i NHL. Och av dem så var cirka 60% av dem var ju så kallade UFA. Det vill säga unrestricted free agents, som kan gå var de vill. De kan förhandla fritt. Så att, och det är rätt många, va? Adrian Kempe sitter ju i en fantastisk position. Va? Fredrik Forsberg, eller Filip Forsberg också. Vänta, du ska bara harkla med.
Ja, gör det.
Filip Forsberg och Klingberg sitter ju där. Viktor Rasken, som kille som smyger lite, vars kontrakt går ut också, kanske får lite problem. Lindholm, Rakell, Burakovsky har ett kontrakt som går ut och UFA. Järnkrok, Marcus Johansson, Louis Eriksson, Strålman är också en av de här killarna. Anton Forsberg, målvakten. Robert Hägg, Edler, Janmark, Johan Larsson i Arizona. Fredén, som inte har varit uppe och spelat än. Fredrik Claesson, Erik Gustafsson, Kalle Rosén, Blid, Dahlström, Olsson. Alltså det är jättemånga som sitter i en rätt bra förhandlingsposition av svenska spelare inför nästa år. Och så är det några som kanske inte har så spännande positioner. En som det är lite synd om på något vänster, som gör ju en fantastisk säsong också, det är lite skymundan, det är ju Jesper Bratt. Han ska också förhandla fram ett nytt kontrakt. Han kan få en bra utdelning alltså. Där är det ett 7-årskontrakt som hägrar framför honom, kan jag tänka mig.
Rasmus
Sandin, Pelle Liljegren.
Ja. Ja, det är hur många som helst. Och sen gäller ju att leverera för att komma upp där. Och du ropade ja när han sa Jesper Bratt. Varför gjorde du det, Erik?
Ja, jag har ju fått till uppdrag att göra en sån här världsranking. Och han var ju med som en bubblare. Han har gjort, på de senaste tre matcherna har Biet Bratt gjort 7 poäng. 5 mål och 2 assist. Och jag håller med Håkan. Han har ju skaffat sig ett superbra förhandlingsläge som agenten Joakim Persson då kan försöka använda sig av.
Men när du ser de andra svenskarna där, vilka tycker du, Erik, sitter i bra förhandlingsläge? Om du tar en sån som Filip Forsberg, som ju beskrivs där bort ifrån som en superstar. Vad känner du kring hans läge?
Ja, jag känner att det är ett strålande läge och att det kommer landa någonstans. Jag förutspådde för några månader sedan när vi pratade om att han kommer testa free agent-marknaden, tror jag, och landa någonstans runt 9 miljoner dollar per säsong. Spolar vi tillbaka ett tag så var det ju snack om att han kommer inte få mer än 8 eller något sånt. Men nu, så pass bra som han är, så kommer han nog landa någonstans uppe runt 9 miljoner dollar per säsong på ett långt kontrakt. Men jag tror han kommer testa free agent-marknaden, även om såklart Nashville vill ha honom kvar, fast till lägre pengar än till exempel Roman Josi då, som ligger något högre än det.
Om du tittar på de svenska spelarna då, Håkan, vem är bäst nu som du känner när det gäller anfallsspelarna där borta?
Ja, det är väl Lindholm. För jag tycker att på det sättet han spelar, av Calgary framförallt också, va? Och den positionen han har i laget, så skulle jag vilja säga att han är väl den som är bäst, tillsammans med Hedman såklart, för att Hedman är aldrig dålig. Han håller alltid sin position, så att säga. Sen att vi kanske har sådana krav på honom att vi vissa delar av året tycker att han är nere i en liten svacka. Men han är ju fortfarande bäst, så att det är liksom det är en rätt skimär svacka.
Ja, han är så jäkla bra, så även fast jag säger bland anfallsspelarna så seglar han upp där, Victor Hedman, och han är ju en offensiv pjäs.
Han är ju, alltså, jag tittar på de här lagen som vi har följt nu och jag är ju så gammal nu, så att jag var ju med när holländsk fotboll slog igenom.
Oj, Cruyff.
De så kallade totalfotbollen med Cruyff, Rensenbrink och Neiskens och allt vad de hette, va? När de slog igenom, och då var det ju totalfotboll, för då var ju första gången, alltså nu heter det wingback, så det är ju väldigt fina uttryck, men då kunde ju högerytten helt plötsligt hamna ute som vänsterback, eller vänsterback hamna som högerytter, för att de sprang bara liksom, hade de farten, ja, då fortsatte de, och det var det sättet som liksom totalfotbollen kom, och där är ju hockeyn hos många klubbar nu faktiskt, för att du har så skickliga backar, och du har framförallt så ansvarskrävande forwards och duktiga skridskåkare på forwardssidan också. Så det gör ju liksom det här att egentligen kan du ju idag, du kan ju ta bort lite titlar på back och forward. Det är ju bara att säga spelare, så får man se i den där tabellen vem som gör mest poäng eller assist eller liknande, va? För att de är då de bästa hockeyspelarna oavsett position på banan.
Men om man tittar på det, Erik, med svenska ögon i poängligan, Gabriel Landeskog 54 poäng, Mika Zibanejad 54 poäng, Elias Lindholm 51 poäng, och så Victor Hedman 51 poäng. Sen kommer då Biet Bratt, som du säger där. Han är på 50 poäng. Det är en fantastisk siffra från honom där också. Men vad tänker du kring Gabriel Landeskog, Mika Zibanejad, Elias Lindholm? Den typen av spelare som är där uppe nu i poängligans topp. Det är inte Filip Forsberg, det är inte Niklas Bäckström. Och det finns ju en naturlig förklaring med tanke på att han har varit skadad i stort sett hela säsongen. Men det är de här spelarna som är där uppe nu och ligger över 50 poäng och gör mycket mål.
Ja, det är väldigt glädjande och det är lite olika typer av spel såklart. Landeskogen, murbräcka, spelar ytterforward och är väldigt stark i spelet framför målet. Och Mika Zibanejad och Elias Lindholm är ju tvåvägscentra som är skickliga åt bägge hållen. Och de har ju lite olika roller på så sätt man jämför de tre. Men det som jag också vill slå ett slag för, vi har ju hyllat Landeskog otroligt mycket och kan ju fortsätta göra det. En sak med Elias Lindholm som är lite speciell är att han spelar i snitt över 2 minuter boxplay per match. Och över 2 minuter powerplay per match också. Och det är väldigt få i ligan, om ens någon som gör det på det sättet som Elias Lindholm gör. Så att det här är ju, jag sitter här och drömmer mig framåt lite. Tänk om vi kunde få se ett World Cup 2024. Där då Tre Kronor är ledda av de här spelarna tillsammans med bland annat Viktor Hedman och Hampus Lindholm, några till på backen, Jakob Markström i målet. Alltså vilket otroligt häftigt lag med en ny generation stjärnspelare som man önskar skulle få visa upp sig i World Cup till exempel, för att kunna slå igenom fullt ut hos svenska folket. Några av de här vi har pratat om nu runt trade deadline har ju varit med och vunnit VM-guld, bland annat i Köpenhamn 2018. Men just best on best skulle man ju vilja se de här namnen vi pratar om nu i Tre Kronor.
Men det är ju rätt anmärkningsvärt också, som du säger, slå igenom för det svenska folket. Alltså, som Mika Zibanejad har ju gjort det. Men han är 28 år nu. Elias Lindholm är väl 27 år, om inte jag missminner mig. Och Landeskog börjar ju också hoppa uppåt på åldersstegen. Man gör ju ofta det i, naturligtvis. Men ändå, Håkan, hur känner du över den status som de har här hemma, de spelarna? En sån som Lindholm till exempel.
Ja. Nej, men det som kommer lite naturligt, det är ju som sagt att allt det här med tidsskillnader, det där vet ju vi allting om, så sänder va. Det är inte så himla lätt att hänga med på lag som kommer borta från västkusten i USA och Kanada, 9-10 timmar bort va. Du tappar lite kontakter med dem där du inte har tidiga matcher och inte ser dem hela tiden, och framförallt kanske inte resultatet för deras lag är speciellt bra heller. Men alltså hela det här systemet som man i NHL har med draften och allting, det bygger ju på att man ska få så jämn liga som möjligt och inte ha några sådana totalt dominerande lag, vilket gör att om vi får bra spelare draftade, titta på de här Lekkerimäki och allt vad de heter nu som kommer, de kommer ju inte komma till de här populära lagen som Original Six-lagen, ja, så vidare inte som Detroit som har varit kanondåliga helt plötsligt och får drafta tidigt då. Men så att det blir ju lite tyvärr ett sånt resultat av draftcirkusen och just den här, vad ska man kalla det då, inställningen då, att man ska försöka på 10-årigt perspektiv fördela egentligen framgångarna inom NHLs samtliga lag, i och med att man har den här förutsättningarna att hitta spelare på det sättet som de gör. Så att det bygger egentligen bort lite av den här stjärnglansen på vissa spelare, för vi hamnar i skymundan i 2-3-4 år. Alltså Elias Lindholm är ju inte den typen av spelare. Honom har vi inte pratat om på ett antal år, i och med att Calgary har inte varit det där riktigt kanonbrås sen Loben var där uppe. Så det ger liksom de följderna. Vi fäster ju väldigt mycket blickar då på Tampa nu för tiden då, i och med att Hedman har varit där. Men alltså, det är inte många år sedan som de inte var så högt upp och hade inga svenskar som var intressanta överhuvudtaget. Så att det blir den här rullande situationen, vilket innebär att vi kommer få se våra stjärnspelare. Och de blir stjärnor först efter 5-6 år i den ligan. Det har vi ju lärt oss. Och då blir de 22-25. Ja, de ligger alltså mellan upp över 25 och 30. Då är de som bäst antagligen.
Ja,
och jag är inne på Elite Prospects nu. Han är född 2 december 1994 i Boden. Ja. Son till Mikael Lindholm, som bland annat spelade med mig i Luleå och med Wayne Gretzky i LA Kings. En fostrad i Brynäs såklart, i deras hockeygymnasium. Han var ju väldigt bra junior-VM, minns ni det? Ni gjorde ju junior-VM 13-14 där i Malmö, och då är Lindholm en av stjärnorna där. Sen hade han ju flera år i Carolina innan han trade. Det var en stor trade där med Calgary, de bytte ju flera spelare. Och nu blommar han ju ut rejält och är en av de absolut bästa tvåvägscentrarna i hela NHL. Och kan ju också komma in i diskussionen om Selke Trophy också. Hans kedjepartner Johnny Gaudreau sa ju i en intervju med Jonathan Lindqvist att han tycker att han definitivt förtjänar en nominering där till Selke, Elias Lindholm.
Hur många säsonger har han gjort då? Är han uppe i alltså 8 säsonger då?
Ja, precis. Han kom in och gjorde sin första säsong 13-14.
Ja.
Så att 9:e säsongen.
Det tar ett par år innan man mognar, vet, lär sig resa, förbereda sig på rätt sätt, vila på rätt sätt. Alltså det är skillnad trots allt på 55 matcher och 88 matcher och flygresor hela vägen över världen och allting sånt där. Och konkurrenssituationen.
Ja, exakt. Och få den rollen där.
Men det roliga är också med honom att han tränas ju. Hans brorsa Oliver Lindholm är ju stackutbildad fystränare, så att han kör ju fysen med brorsan också. Och sen har han kusin med Kalle Järnkrok.
Ja, det minns jag. Det gjorde vi en reportage på honom. Ja. Och så har han världens bästa andra namn. Har han inte det? Har han inte Seb?
Sebulon.
Ja. Så Micke och Jill, mamma och pappa, gillade ju Seb McKayen. Ja. En riktig gammal hjälte som vi skulle behöva nu.
Ja,
eller hur? I dessa tider. Men där har vi ett av mellannamnen, är ju Sebulon.
Ja. Gillar du Seb mer än Luke, Erik? I McKayen?
Det är svårt. Alltså, Seb Han var ju riktigt hård, men jag var lite inne på Luke. Jag hade
Luke McHale, alltså det säger jag.
Eller hur?
Han var ju cool. Han
lite mer lik Seb.
Ja, och jag är Josh.
Jag tror jag kan ta Seb-rollen. Ja. Ja. Du är Josh alltså.
Jag tar Josh. Ja, men han höll ordning på grejerna där hemma ändå. Du kunde lita på Josh.
Det behövs.
Eller hur? Ja, Lindholm är på väg mot 82 poäng också. Jag tycker det är häftigt nu att EliteProspect.com har lagt in projected också, vad de är på väg att nå. Om man går in och tittar på poängstatistiken där. Han rusar på. Det betyder ju att han har gjort 51 poäng på 51 matcher så här långt. Imponerande 23 mål. Ska vi ta en världsranking också bara lite hastigt, Erik? Är någon svensk som tar sig in där?
Sedan Jagers 50-årsdag, alltså 2 veckor sedan, så är det några spelare som varit superheta. Däribland Elias Pettersson som kommer in på 5:e plats. Han har gjort 11 pinnar, 4+7, senaste 6 matcherna. Och det har ju lossnat rejält för honom. Även om Vancouver blandar, de vinner ena dagen, förlorar nästa om Halak startar. Men Elias är med på världsranken. Matthews, glödhet. Jag nämnde Torontos 10-7-seger mot Detroit. Han har gjort 11 poäng sedan Jagers födelsedag. Elias Lindholm, självklart. Vi har redan hyllat honom. Han har just nu en 3:e plats på världsranken. Men en Vancouver-spelare, JT Miller, en spelare som Håkan är väldigt förtjust i ofta när vi sänder och pratar om dem. Han har gjort 12 poäng senaste 6 matcherna. Men den lille snidan, högerfattad i Toronto. Han som har haft så svårt i slutspelen att komma till. Men i grundserien är han stundtals briljant. Mitch Marner, 13 poäng har han gjort senaste 7 fighterna. Så han toppar den här lite udda världsranken den här veckan. Bubblare Jesper Bratt, Fredrik Andersson, Gabriel Landeskog och Jake DeBrusk som har gjort det bra i Boston. Det blev mycket namn där, men gå vidare Niklas.
Ja men härligt och vad glad man blev att höra Elias Pettersson på en världsranking. Där hade man ju förväntat sig att han skulle dyka upp där ofta, men det har tagit tid. Men nu har han varit upp och kanske nå de slutspel. Vi hade ju räknat in honom till VM i Finland annars där. Han kan ju dyka upp där ändå. I och för sig, men kan bli slutspel för Vancouver. Tillbaka mot svenska hockeyn också då. Vi måste ju doppa tårna i SHL. Det har ju hänt saker där. Vi pratade mycket om det förra veckan efter att Björklöven då hade blivit av med Hans Wallson. Det var många Björklövens supportrar som var lite upprörda att vi hade skrivit hot och att det inte var några hot utan det var andra lite personliga påhopp och det kan man väl säga, vad är hot och påhopp, men skitsamma.
Förtäckta hot.
Ja, skitsamma. Det blev en förändring där i Björklöven och vi önskar dem lycka till. Det är väl Stråle som har tagit över där, inte det? I Björklöven. Mm. Ja. Nu är det ju så i SHL då att Thomas Mittell, ny tränare i Färjestad, det är ju våran för detta kollega, sportchef numera, Rickard Wallin, som gjorde den rokaden där, Pennerborn, ut från Färjestad, båset. Vad kände du när du läste det där, Håkan?
Ja, på något vänster så har det ju, alltså det har ju varit den stora diskussionsfrågan i Färjestad på senaste 1,5 åren egentligen. Och var ju även så när Peter Jakobsson fick gå och Rickard fick den rollen istället. Så att det har väl legat på lut och hade det inte hänt i den här veckan så hade det väl hänt efter säsongen antagligen. Så att när Mittell då vart eller när det kontraktet offentliggjort så att Färjestad hade kontrakterat honom för nästa år så var det ju många som spekulerade i att han skulle också eventuellt om det behövdes då tillträda lite tidigare. Så att det ska bli väldigt intressant att se när det väl inträffade för Mittell är ju lite trots allt en oskrivet kort i svensk tränare. Han har varit inne lite på Västerås-sidan, hjälpte Carlton lite, varit över i staterna då, och i Chicago-organisationen och stått på sidan och lärt sig saker och ting. Va? Men det är inte alltid så lätt att kliva upp från assisterande till att bli ansvarig och jag tror dessutom inte att det är så jäkla lätt att bli helgonförklarad i Karlstad i båset heller. Va? Det är bara läx alla andra som har varit där innan och inte fått till det riktigt, inklusive Pennerborn.
Vad säger du Erik? Varför skedde det här nu?
Ja, det kan jag berätta. Jag lägger ihop pusslet som gammal detektiv. Och jag minns när Rickard Wallin tog över som sportdirektör. Då sa han att han ska utvärdera och se hur det sköts kring laget. Och om det håller liksom SM-guldnivå. Hur man återkopplar till spelare och ser till att de gör dem bättre. Att kravnivån på fokus och arbetsinsats på träningar och på matcher är på den nivå som krävs. Och Rickard har varit med och vunnit många SM-guld liksom vi också har gjort. Och man känner ganska fort om nej vänta, det här håller inte riktigt nivån som behövs. Och det är därför, tror jag i alla fall, utan att just nu prata med Ricka, men jag har hört hans intervjuer också. Han sa något liknande när han blev intervjuad både i tidningar och i tv, att han gjort den bedömningen att vi behöver göra en förändring för att vi har inte fått ut alls den potential som finns i det här lagbygget som då Peter Jakobsson i största hand då har satt ihop. Men det har skett några förändringar då sen Wallin tog över, framförallt att de skickade också bort Haukeland och tog in Dennis Hildeby, målvakten som jag är oerhört förtjust i. Han spikade igen, höll sin första nolla mot Frölunda här i helgen, 3-0-seger, och en väldigt härlig personlighet utanför, alltså en profil som går genom rutan, men också det jag ser i målet får mig faktiskt lite grann att tänka tillbaka till Jonas Monstret Gustafsson. Han har de kvaliteterna. Så att Masken, målvaktstränaren, får jobba på med honom i lugn och ro och bygga på hans styrkor. Då har Färjestad en riktigt vass målvakt på gång där i Hildeby. Så att det blev ett lite långt svar där. Men kort och gott så tror jag att Valle bedömde att ska vi vinna SM-guld, då behövs en förändring. Och därför gjorde de det innan nu slutspelet börjar.
Du som känner Rickard bäst av oss, Erik, hur är han, tror du, när han ska delge ett sånt här beslut till Pennerborn?
Nej, det är såklart väldigt jobbigt. Och det är just det, man tar ju alltså ett kliniskt beslut och värderar så mycket fakta som möjligt. Och sen behövs du ta ett beslut, men när du väl ska meddela det till en människa, då är det ju... Det måste ju vara det absolut värsta, och det är ingenting som han tar lätt på. Det är någonting som jag vet att han tycker är väldigt jobbigt. Och väldigt många spelare har ju uppskattat Pennerborn för att han har ett ledarskap som inkluderar människan. Och så på den biten har han ju varit en förebild och väldigt bra. Men just när det kommer till kravställan, när man har rustningen på sig och ser till att bli lite bättre och hålla SM-guldnivå, där har det ju saknats någonting även den här säsongen, men tidigare också när de har sett i skarpa lägen i slutspel. Det har inte blivit någon final, det har inte blivit något guld sedan 2011. 2014 var senaste finalen i Färjestad, och kravbilden är ju mycket högre än så i Karlstad.
Och visst var du med 2011, Erik?
2011 var jag med, och då var det Salak som nu är i Djurgården som också höll sin första nolla här om dagen mot Brynäs, var det va?
Exakt.
Håkan. Så hockeyvärlden är ju väldigt liten. Det var Nilstorp och Salak i målet då 11, och sen var det då Nilsson som är målvaktstränare i Malmö nu, by the way. Och sen 09 var det då Jonas Monstret Gustafsson då som spikade igen totalt i buren. Så, men Färjestad som sagt, De vill ju skapa en förändring så att det blir ett lag som är där uppe och nosar på guld varje år.
Ja, de har långt upp till topplaget som ju är Skellefteå. Det skiljer 15 poäng mellan åttonde placerad Färjestad och ettan Skellefteå. Håkan, hur imponerad är du över det Robert Olsson gör uppe i Skellefteå?
Ja, det måste man ju säga att där har han verkligen fått till det ordentligt. Robban som var lite omstridd i Djurgården vet jag lite på slutet.
På vilket sätt?
Ja, det blir liksom lite frustrerat när man egentligen inte får ut ett resultat som man kanske har förutsatt. Robban är ju Djurgården från början, har spelat där under sin ungdomstid och allting. Jag tror han hade väldigt, väldigt höga målbilder vad han ville göra av Djurgården och vad han ville göra, hur han ville göra med Djurgården. Va? Och jag tror inte att han och Jocke Erikssons samarbete var så givande på slutet, vilket tror jag både grävde grunden för bägge två lite, att de nog inte är kvar någon av dem. Nej. Så att jag tror att det här är som sagt, det är en personlig revansch dessutom, va? Men sen tror jag också att han gläds över att de spelar så jäkla bra hockey som de gör, för det måste man ju säga att det är både underhållande, effektivt, och framförallt så lyfter man ju många nya unga spelare med det sättet som man spelar ishockey. Så att förutom att han fryser av fötter, öron och tår där uppe i Skellefteå, vilket man gör året runt, så trivs han nog rätt bra.
Men du, berätta om din favoritspelare, Niklas. Du sa ju jättetidigt att Linus gillar jag innan den säsongen hade börjat i stort. Hylla honom lite.
Långa högerskyttar, vet, som är lite sevliga, va? Det gillar jag.
Ja, men jag gör ju det. Jag tycker det är intressant. Och framförallt när man tittar på Skellefteå. Det är inte bara på Linus, men det är många spelare där. Det är precis som att det kuggar i hela tiden på något sätt. Hela spelfilosofin de har. Och sen då bländat med lirarna då, som Jocke Lindström och Jonathan Jonsson och Pudas och hela den här biten. Det är som ett piano. Det är kul att kolla på Skellefteå. Jag sa det redan när vi gjorde Champions Hockey League och man följde dem då, att det är många, många artister där ute. De verkar ha jäkligt kul. Och jag är lite överraskad att han har fått ihop det så snabbt. Sen om det räcker i slutspelet, ja, det är tveksamt till när det väl blir bäst av 7 och lagen kanske lär sig på ett annat sätt att eliminera Skellefteå. Jag vet inte.
Jo, men de har bra lag. Alltså, de har bra
målvaktspar också. Lindvall och Mann.
Ja. Och sen det jag gillar som jag tycker är det roligaste när man bygger lag, va? Och det är liksom alltid det här att man måste hitta interna tävlingar. Nu har du ett ungt gäng och du har ett äldre gäng. Du har ett par backar, du har Vilsby där, du har Pudas där som tävlar liksom och var speldrivande. Du har Granberg som är liksom lite urkraften där kvar också. Så att det är liksom många av de där detaljerna tycker jag, så att de har fått till det så jäkla bra. För att, det ska man ju säga, det finns ingen tränare som går in och gör ett lag bättre om inte spelarna på något vänster hittar så här moment att hela tiden utveckla sig själva. Och då är den här interna konkurrensen, tävlingsinriktningen, att man ska vara lite bättre än de andra. Mm. Går man ihop då liksom en kedja och så säger man, de där gamla gubbarna ska vi fan med se till att de inte får lira powerplay. Då har du ju alltså lycka. Då kan du ju stå vid båset och röka. Jag ska säga det, varför jag säger så. Det,
man behöver inte röka.
Jag var i Philadelphia när Pelle Lindberg och Thomas Eriksson lirade där. Då hade de Pat Quinn som tränare. Jag berättade för min son här att vi var nere och stod i båset när de höll på att träna. Och helt plötsligt så fick vi flytta oss. För då kom det en enorm man i en orange overall med en cigarr som var 15 centimeter lång in. Och så blåste han i visselpipan. Tog ut cigaren, blåste i visselpipan. Då var det Pat Quinn tränande deras. Gick han ut i båset, ställde sig, så fick de åka skridskor. Och så tände han cigarren. Aha. Då röpte cigarr i båset medan de tränade.
Men det är lite nya tider nu också.
Ja, och jag tycker det är så fel. För jag tyckte det var jättekul.
Ja, det är otroligt kul. Men också hatten av till Robban Olsson, men hela staben runt också. Så man driver lag idag. Då vi behöver inte gå in på det, vi har pratat om det förut. Men det är ju det här drivet som krävs. Jocke Lindström och Gustav Lindvall och Poda, så de leder gänget på isen, på träning, på match dag ut och dag in. Men också att ledarna driver sig själva och försöker bli bättre och lägger ner enormt mycket tid och engagemang. Det är det som gör att det blir en Skellefteåkraft som kan utmana om ännu ett guld. Och de är ju heta kandidater tillsammans med SHL-finalisten Rögle och några till. Luleå där uppe också.
Jag tror att de har dragit en kabel till den jäkla batterifabriken, ja.
Ja, men det är häftigt att se. Du var inne på det, en sån som Linus Karlsson också, direkt in i SHL och gör jättesäsong där. Det är på något sätt att de formas. Och det visar ju också hur viktigt det är att ha de här kultspelarna som drar vidare arvet. Jag tänker på Joel Lundqvist till exempel i Frölunda, de är Joakim Lindström och Möller i Skellefteå. Mm. Vad de bidrar med, de kanske inte är lika bra hockeyspelare, Lindström kommer ju alltid vara lika bra oavsett, men det de ger de här nya unga spelarna, det är ovärderligt, tror jag. Så att
det finns ju alltid någon sånt här gammal hävd att framgång sitter i väggarna, och det är ju kvalificerat skitprat.
Det är bara i människorna.
Det är människorna som för arvet vidare genom kulturen som de har med sig. Det är det som är sitter i väggarna, inte i, det är det som gör att med framgång.
Så är det, och vi ska runda av den här podcasten. Det har ju säkert det har varit en annorlunda podcast. Det är prata krig, för några månader sedan var vi inne på det här med psykisk ohälsa, och Erik och din historia kom upp, vad du hade drabbats av. Podcasten, den kan ta vägen precis vad som helst. Visst känns det konstigt allting, så fort pandemin är över. Då kommer det här. Man får liksom aldrig andas. Man får aldrig bara sätta sig ner och njuta av hockeyn. Vad tänker du, Erik?
Nej, det är precis. Men det är verkligen prövningens tid på alla sätt nu. Och det här är ju det som är att det här är ju till och med mänskligheten i stort kan ju vara i fara. Så att det är därför vi tar det här på absolut största allvar och hoppas att de här förhandlingarna nu och de här sanktionerna och från alla håll gör att Putin tänker om och drar tillbaka trupperna så att vi kan få fred i världen och vi kan få njuta av idrott och att leva i lugn och ro.
Mm. Nej, men så är det. Och vi måste också bara nämna något innan vi avslutar om Hockeyallsvenskan. Han blev våran gode vän Harald Lyckne ännu mer irriterad än vad redan är på mig. Han skickade några sms när han satt och jobbade med Moramatchen tillsammans med våran för detta kollega, den eminenta kommentatorn Tobias Karlsson där. Det är väl en sevärd match och ja, jag håller med. Jag har aldrig sagt att spelet i Hockeyallsvenskan inte är roligt. Det tycker jag är jätteunderhållande. Det var mer tabellen att allt det är HV ångar på det uppe i toppen. Modo ligger tvåa och BIK och Skoga är trea. Så är det ju fortfarande. Men jag håller med, spelet är alltid kul. Jag såg Mora mot HV71 och ja, jag satt kvar hela matchen och tittade. Det är inte ofta man gör det med en hockeymatch numera, man brukar alltid fladdra runt. Så Hockeyallsvenskan lever. Och ska vi notera där att Västerås blir av med poäng då. Det har ju varit problem med pappersexercisen där från nyförvärven från Ryssland, bara en sån sak då. Så att det kostade poäng. Det blev väl poäng till som appliceras till Södertälje. Och vilka var det mer som fick poäng? Södertälje och
Västervik?
Ja, var det Västervik? Ja, det var något lag till
ja,
där.
Ja, jag såg det där också. Ja. Jag kommer inte ihåg faktiskt. Men Södertälje var det, har du rätt i.
Jag vet inte, kan det vara Vita Hästen? Ja, ja. No, ja vi kollar.
Det kanske var, ja. V-lag.
Ja. Mr. Madhawk skrev om det där så att det bara går in och fånga upp det där.
På tal om Hockeyallsvenska får jag bara hylla Mikael Daggen.
Ja, jag såg.
Ja, bra.
Eriksson som ja, han tvingas lägga av med hockeyn och jag läste en intervju här i Sportbladet med honom att klubben har varit mitt liv. Efter min familj betyder Karlskoga allt. Och sen kommer tårarna. Jag känner en sådan stor kärlek till klubben. Ja. Och nu kommer då Daggen gå i tidigare lagkamraten Daniel Westnes fotspår och satsa på en domarkarriär.
Ja, tänk dem ihop.
Det är ju väldigt härligt att ta steget över och bli en domare. Så det behöver ju svensk hockey och tacka för en, han har ju varit en enormt stor profil och snacka om att ha varit en kulturbärare där i Karlskoga.
Mm. Ja, sannoliken, ge det 5-6 år sedan har du Vesne och Daggen som domare i SHL, jag lovar.
Och i hockey-VM också.
Ja, det också kanske.
Så bra kommer de bli.
Ja, och det är lite sorgligt också, det är någon sista livlinorna man hade till sitt jobb med Hockeyallsvenskan. Daggen är väl ingen kvar nu, Håkan, sen vi jobbar med Hockeyallsvenskan. Nej. Han var väl den sista.
Tillander, Termell, Daggen, Wessner. Alltså det var ju de där personligheterna. Alltså det var ju lika roligt att stå utanför isen som att vara på isen. Ja. Eller kanske roligare att vara utanför faktiskt.
Ja, vad de höll på. Alltså, jag glömmer aldrig.
Det var de där. Mm.
Och det var Södertälje och Västervik som får de där tre poängen.
Jag sa ju det. Ingen som lyssnar på mig. Nej. Det är som vanligt.
Du sa ju Vita Hästen, V-laget sa du. Så försöker jag inte ljuga.
Nej, det var du som sa Vita Hästen.
Ja, men det är underbart. Och jobbiga tider, men det glädjer ändå. Det ger energi när man ser allt samarbete runt om. Det finns onda människor där ute, men de flesta är goda. Det är en härlig vind som blåser för folk som vill hjälpa till. Och det ser man ju inom hockeyn här också. Winnipeg skulle ha någonting att man skulle sjunga den ukrainska nationalsången inför match. Växjö Lakers skänker en del av sina matchbiljettpengar eller intäkter till Ukraina också. Dynamo Riga drog sig ur KL, Jokeri toppade av slutspelet. Så hockeyvärlden är ju nästan enad i de här frågorna och det är vackert att se tycker jag. Ska vi ta det som en avslutning?
Ja, mycket fint.
Ja, och jag vill bara önska dig grattis i förskott, Tide.
Va? Vad är det nu?
Det är första torsdagen i mars. Det är din nationaldag.
Då vet du vad man ska äta.
Prinsesstårta.
Ja, marsipantårta också.
Marsipantårta.
Ja.
Det var nästan rätt.
Första torsdagen i mars, marsipantårta. Ja, det är underbart. Tack så jättemycket, mina vänner. Och jag är glad att ni kan samtala så fritt och så tydligt från er hjärtan som ni gör om sånt här svårt ämne också. Tack Håkan, tack Erik.
Tack själv.
Nu blir det CHL-final här i Ängelholm.
Det blir det. Håller tummarna för Rögle, de första titeln skulle det bli i så fall om de vinner där.
Absolut.
Ja.
Det är ju annars, är det ju Luleå har vunnit en gång va? Och Frölunda har vunnit
precis
ett gäng gånger. Ja.
Men jag tänkte de har inte vunnit SM eller något sånt heller Rögle. Så att
jaha, du menar så. Okay. Ja. Spola tillbaka då. Vi behöver inte ta bort det där. Men det skulle ju bli första titeln på seniornivå.
Ja. Häftigt.
Då frågar jag, nu var det ju två versioner här. Heter det titeln som Gide sa, eller heter det titeln?
Titeln?
Som Granqvist sa.
Sa inte jag titeln? Ja.
Nej, titeln.
Ja, titeln menar jag i alla fall.
Det är första torsdagen i mars.
Och vet vad det är med? Det är NHL-studion på söndag. Det är Buffalo mot LA Kings 18.30 via Sport Vinter och via Play. Då öppnar vi för en ny härlig hockeykväll tillsammans. Hoppas ni hakar på då. Samtliga matcher på via Play ifrån världens bästa hockeyliga NHL. Det här var via Play hockeypodcast nummer 343. Där vi även då skänker ett stort tack till Peter Sibner på EliteProspect.com för hans krönika i ämnet om invasionen av Ukraina. Vi hörs nästa vecka igen. Ta hand om er allihopa. Lovar det. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det.
Det är mål! Det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.